Ja, Nicea ekumenik och Stockholms ekumenism är alltså ämnet för den här inledningen till det första seminariet. Det är ju två stycken historiska kyrkomöten som uppmärksammas både internationellt och här i Sverige i år. Det första är ju Nicea-mötet som ägde rum 325, alltså exakt 1700 år sedan. Och det andra är det möte som ägde rum här i Stockholm för 100 år sedan. Det ekumeniska mötet i Stockholm som leddes av Nathan Söderblom som var Svenska kyrkans ärkebiskop då. Men först något om Nicea-mötet då. Jesus Kristus är den enda sanne guden. Det är själva grunden för vår kristna tro. Denna för vår frälsning helt avgörande sanning, den har gång på gång under historien blivit attackerad. Det var bakgrunden till att kyrkan samlades till sitt första ekumeniska, alltså världsvida kyrkomöte, koncilium, år 325 i Nicea. Arius hette den tidens ärkekättare. Han fick en hel rörelse bakom sig, så kallade arianerna. Och det här skedde alltså i början av 300-talet. Arius, han påstod att Kristus är inte Gud i egentlig mening. Kristus, som kallas Logos, ordet, är enligt Arius ett mellanväsen mellan Gud och människan. Kristus är skapad efter Guds vilja, antingen i tiden eller strax före tiden. Det var bara på grund av sin rättfärdighet och sin, så att säga, viljeenhet med Gud som Kristus kunde kallas Guds son. Arius sa, icke alltid var sonen. Ty när allt uppstod ur ditt icke-varande och alla skapade väsen blev till, då blev också Guds logos till av det icke-varande. Och det fanns en tid då han icke var till. Och han var ej till förrän han blev till. Utan även han hade en begynnelse då han skapades. Ty Gud var alena och ännu fanns ej logos och visheten. När Gud sen ville skapa oss frambrakte han först någon och kallade honom logos och vishet och son för att han skulle skapa oss genom honom. Så Kristus befinner sig alltså enligt Arius på vår sida av den fundamentala skillnad som finns mellan skaparen, den evige, och det skapade som har blivit till. Märkligt nog så tillät ändå Arius tillbedjan av Kristus, vilket ju enligt hans förståelse av vem Kristus är blir avgudadyrkan. Mot Arius så uppträdde först hans egen biskop i Alexandria. Det var där Arius själv var verksam som präst. Alexander och dennes diakon och sedermera efterträdare på biskopsstolen Athanasius. De huvudsakliga invändningarna mot Arius från hans biskop, hans kritiker, det var ju att han såklart införde dyrkan av det skapade. Om nu Kristus vore att betraktad som skapad, vilket ju Arius menade. Och dels att Arius genom sin falska lära omintetgör frälsningens grundval. Eftersom det är bara Gud som är frälsare, den enda som frälser, så måste ju Kristus vara Gud om han ska kunna vara vår frälsare. Och dessutom, om nu Kristus inte är av Guds eget väsen, så kan han inte heller meddela den fullkomliga kunskapen om Gud. Vid den här tiden så hade ju en ny romersk kejsare kommit till makten, Konstantin den store, som gått till historien som den första kristne kejsaren. Från att ha varit en förföljd religion så blev nu kristendomen plötsligt genom Konstantin såväl tolererad som favoriserad. Konstantin kallade till det första ekumeniska, alltså världsvida kyrkomötet som kom att hållas i Nicea år 325. Där skulle olika teologiska frågor lösas, och den viktigaste utan jämförelse, det är förstås: vem är han? Vem är Jesus Kristus? Är han som Alexander och Athanasius sa, den sanne guden själv? Eller är han som Arius sa, bara en skapad varelse? Resultatet från det här kyrkomötet, det blev att man bekände tron att Kristus är född av Fadern, enfödd. Det är av Faderns väsen. Gud av Gud, ljus av ljus, sann Gud av sann Gud, född och icke skapad. Alltså man placerar honom på skaparens sida av den här fundamentala klyftan jag var inne på förut. Av samma väsen som Fadern. Och det där av samma väsen, på grekiska homoousios, det blev så att säga slagordet för ortodoxin. Kristus, Guds son, är homoousios, av samma väsen som Fadern. Och dessutom så tillfogade man en förkastelsedom över den arianska villoläran. De som säger det fanns en tid då han inte fanns, och innan han var född fanns han inte, och att han blev till av intet, eller de som hävdar att Guds son är av annat väsen och varande, eller skapad, eller föränderlig, eller möjlig att förvandla, de fördömer den katolska och apostoliska kyrkan. Katolsk här betyder inte romersk katolsk med påven i toppen, utan det betyder den allmänneliga kristna kyrkan. Som vi märker är förklaringen från Nicea-mötet nästan identisk med den nicenska trosbekännelsen som vi ju bekänner vid vissa gudstjänster under året. Juldagen, påskdagen och pingst och vissa andra högtidsdagar. Den justerades något sen vid det andra ekumeniska kyrkomötet som hölls i Konstantinopel år 381. Så det riktigt korrekta, det formella namnet på den här bekännelsen blir då den niceno-konstantinopolitanska trosbekännelsen. Får ni gå hem och öva på och försöka uttala på rätt sätt. Men vi kallar det mer till vardags den nicenska trosbekännelsen. Ja, det var det första mötet som alltså fyller 1700 år i år. Nu går vi raskt över till Stockholmsmötet år 1925. 1900-talet, det blev ju de kyrkliga enhetssträvandenas århundrade. Som en startpunkt för den ekumeniska rörelsen brukar mötet i Edinburgh år 1911 anges. Men då var det bara protestantiska kyrkoledare som träffades. Det verkliga genombrottet kom istället i augusti år 1925, då den svenske ärkebiskopen Nathan Söderblom kallade världens kyrkoledare hit till Stockholm. Och då kom det både från den protestantiska världen och de ortodoxa kyrkorna. Vem var då Nathan Söderblom? Han föddes år 1866 och dog 1931. Och utan tvivel så var han en mycket driftig och mångfacetterad begåvning som bland mycket annat tog plats i Svenska Akademin. Han tog emot Nobels fredspris år 1930, året innan han dog. Och på grund av sina många gåvor och många verksamhetsfält så har det träffande sagts att han var lika mycket öst, väst och Nordblom som Söderblom. Han var också en skicklig vetenskapsman inom religionshistoriens område. Han hade ju disputerat i Paris om den fornpersiska religionen zoroastrismen. Han ordnade med hjälpinsatser till hungrande tyska barn efter första världskriget. Så det finns mycket att säga om hans världsliga prestationer. Men som präst och ärkebiskop så måste han ju i första hand bedömas efter sin trohet mot Guds ord. Gud själv dömer sina vigda tjänare efter den måttstocken och dessutom strängare än andra, som Jakob skriver i sitt brev. Trots att Söderblom av sin far, prästen Jonas Söderblom, fostrades i gammaldags bibeltro, så blev han efter sina studier i Uppsala en av dåtidens mest inflytelserika liberalteologer. Det var bibelkritiken, framför allt som den framställdes av Julius Wellhausen i Prologomena zur Geschichte Israels, som kom i sin första upplaga 1878, som gjorde att Söderblom kände sig tvingad att överge sin tidigare självklara tro på Bibeln som Guds ord. Rent teologiskt tog också Söderblom djupa influenser, om han än också kunde förhålla sig kritisk, från den tyske liberalteologen Albrecht Ritschl. För Ritschl handlade Guds rike om en sedlig förvandling av den här världen genom kärleken, som är den kristna religionens sanna väsen. Och Jesus från Nazaret är då den store profeten, religionsgrundaren som uppenbarar denna kärlek och undervisar om den, och vi ska då efterfölja honom. Den här inomvärldsligheten tog sig hos Söderblom uttryck i att han helt enkelt förnekade undrets möjlighet. Inget övernaturligt kunde bryta naturlagarnas orsakskedjor. Den här reduktionistiska uppfattningen inkluderade av allt att döma en viss tvetydighet där kanske, men vad det verkar som så inkluderade också ett förnekande utav Jesu Kristi kroppsliga uppståndelse från de döda. Som bekant så är ju de bibliska författarna av helt annan uppfattning. Och aposteln Paulus skriver att om Kristus inte har uppstått, då är vår predikan meningslös och även er tro meningslös, och ni är fortfarande kvar i era synder. Och i så fall har de som insomnat i Kristus gått förlorade. Men nu har Kristus verkligen uppstått från de döda som förstlingen av de insomnade. Söderbloms intresse för religionshistoria ledde till en relativistisk syn på andra religioner i förhållande till kristendomen. Han hade ett evolutionistiskt betraktelsesätt. Han såg kristendomen som höjdpunkten i den religiösa utvecklingen. Men han såg också positivt på andra religioner, till exempel islam. När han yttrade sig om Konstantinopel eller Istanbul så menade han att islam gav intryck av att där förvalta vår Herres arv. Minst lika livaktigt som kristendomen. Han menade också att den ortodoxe patriarkens närvaro där i Istanbul, Konstantinopel, var en slags profetia om den dag då islam och kyrkan skulle erkänna varandra som tjänare åt den högste guden. Söderbloms stora triumf och frukten av hans livsverk blev det ekumeniska mötet i Stockholm 1925. Han var detta mötes självklara centralgestalt. Den ekumeniske ledaren Charles McFarland, som var också en av ledarna vid det här mötet, han hävdade i en minnesbok över Söderblom: ärkebiskop Söderblom kan med rätta ihågkommas som den ekumeniska världsrörelsens fader. Och biskop Gustav av Len har kallat honom den ekumeniske kyrkofursten. Och han har också kallats ekumenismens profet. Det säger ju sig självt att det kyrkliga enhetsarbete som leddes av den liberalteologiske Söderblom, som lämnat både tron på Bibeln och Kristi fysiska uppståndelse bakom sig, inte var Gud behaglig. Ett dåligt träd bär ju dålig frukt. Nu är utrymmet här alldeles för begränsat för att visa hur inte bara Söderblom utan också de andra ekumeniska ledarna och till exempel de som ledde kyrkornas världsråd som sedan bildades 1948 som en frukt av Stockholmsmötet, hur de också avvek från den tro som en gång för alla överlämnats åt de heliga. Men på bokbordet här, bland alla böcker här, så finns David Hedegårds Ekumenismen och Bibeln, som är en utmärkt källa till dokumentation över den ekumeniska rörelsens första epok. I sin första utgåva hette den boken förresten Söderblom, påven och det stora avfallet. I sin avslutningspredikan på den här ekumeniska konferensen 1925, som inte hölls här i Stockholm utan i Uppsala. Alla delegater och deltagare fick sätta sig på tåget och samlas i Uppsala i domkyrkan där. Där höll Söderblom sin berömda avskedspredikan. Och speciellt dessa ord blev minnesvärda. Två är här församlade. Johannes, innerlighetens och betraktelsens apostel, hade vid Herrens bröst lärt sig regeln bröder älska varandra. Paulus, frälsarens största lärjunge, vittnade: jag har arbetat mer än de alla, dock inte jag, utan Guds nåd som har varit med mig. Hans tro var verksam i kärlek. Den tredje, Petrus, lärjungakretsens talman, dröjer ännu. Kristenheten framträder söndrad, men Kristus är en. Söndringen kan inte vara enligt hans sinne. Vad menade Söderblom med de orden? Jo, med Johannes som var närvarande menade han de ortodoxa kyrkorna. Och med Paulus menade han de protestantiska kyrkorna. Men Petrus, som representerade den romersk-katolska kyrkan, dröjde ännu på steget. Den kyrkan, påvekyrkan, var ju länge en stängd borg för de icke-existerande relationerna till andra kyrkosamfund. Axel B. Svensson, som var mycket intresserad utav det här mötet, han följde förhandlingen och skrev flera artiklar om det här i Nya Väktaren. Han skrev fyndigt och syrligt angående Söderbloms avskedspredikan att den romerska kyrkan anser säkerligen närmast att Judas Iskariot är den apostel som var bäst representerad vid tillfället. Men den inställningen, den avvisande inställningen från katolska kyrkan för 100 år sedan, den finns inte längre. Det har skett stora förändringar. För efter andra Vatikankonciliet 1961-1965 så har den romerska kyrkan blivit starkt engagerad i ekumeniken. Och man, hör och häpna, närmar sig till och med andra religioner och säger att deras anhängare kan bli frälsta genom att troget följa sina religioner och sina egna samveten. Det saknades inte kritiska röster bland de kristna ledarna när det ekumeniska mötet i Stockholm arrangerades. Den finske ärkebiskopen Gustav Johansson var både frimodig och frän i sin kritik. Han tackade nej till inbjudan för sin och för den finska lutherska statskyrkans del. Man bojkottade alltså mötet ifrån Finland. Som motiv till detta så anförde Gustav Johansson, ärkebiskopen, att mötet skulle syssla med frågor som hörde till det världsliga regementet, inte till kyrkans område. Han menade att Kristi evangelium kan inte heller åstadkomma en allmän social förnyelse i denna tidsålder av det skälet att folkens stora flertal stöter evangeliet bort ifrån sig. Och han reagerade också mycket starkt på en formulering i själva inbjudan till mötet. Att man skulle samlas för att, citat, finna en ny förståelse för Jesu sinnelag. Johansson menade att Kristi sinnelag är klart framställt i Bibeln och att därför varje kristen sedan snart 2000 år vet vad Kristus tänker och vill. Och så hävdade han att Kristi bild ska bevaras ren och oförfalskad för kristenheten. Förfalskningen av den äkta Kristusbilden är i verkligheten ett brott mot mänskligheten. Ty endast genom denne Kristus vinner människan evigt liv. Genom att man lämnar trosfrågorna åsido öppnar man dörrarna för rationalistiska influenser, vilka nu gör sig gällande överallt. De kristna folken lider svårt under otrons makt. Hur mycket lättsinne möter man inte i de moderna teologernas skrifter? Hur misshandlas inte den heliga skrift? Så behandlar man inte andra skrifter. Och i denna tid kallar man i Stockholm samman en kristen världskonferens där politiska, ekonomiska och sociala frågor ska behandlas under det att trosfrågorna ställs åt sidan. Med tanke på Nathan Söderbloms inställning till Bibeln och hans förnekande av naturunder, vilket begränsar och binder Jesus till de rent inomvärldsliga orsakssambanden, så måste man här beundra den finske ärkebiskopen för dennes klarsyn och kraftfulla motstånd mot den ekumeniska dragningskraften. Och han fick alldeles rätt. Det sociala evangeliet stod i centrum på det ekumeniska mötet i Stockholm. På öppningsgudstjänsten predikade biskopen av Winchester från den anglikanska kyrkan, Theodore Woods. Han var en av ledarna vid det här mötet i Stockholm. Han predikade över Jesu ord: omvänd er, himmelriket är nära. Och predikan gick ut på att människor skulle omvända sig mot framtiden, bidra till civilisationens framsteg och så, på det sättet, upprätta Guds rike på jorden. Och andra talare, det var en amerikansk kyrkoman som genast la ytterligare ved på brasan och kunde upplysa att med statistik att man i Amerika nu hade kommit en lång bit på väg med att upprätta Guds rike på jorden. Men vilket blev då resultatet av det ekumeniska mötet i Stockholm 1925? Vilka beslut fattades? Axel B. Svensson, som jag sa tidigare, noggrant följde förhandlingarna och rapporterade om det i Nya Väktaren. Han skriver i en liten reflektion: vad blev detta mötes frukt? Följande: en mycket hög herre hade för någon tid sedan inbjudit ett antal personer till sitt bord. Och bland de bjudna befann sig även några svenska missionärer. En av dessa talade under middagen en del om det ekumeniska mötet i Stockholm, vilket ju i så motto var naturligt, som detta möte för en stund dragit världens blickar till vårt lilla land. Emellertid föll världen, som icke var protestant, talaren i ordet och frågade: vad blev detta mötes frukt? En av de närvarande gästerna har berättat oss att den stackars missionspastorn, såväl som de andra svenskarna, blev mycket förlägen, ty ingen kunde giva den frågande något svar. Det fanns nämligen ingen i sällskapet som visste om någon egentlig frukt av mötet. Och det bör ingalunda förvåna att svenskar som vistas i en främmande världsdel icke känner till någon god frukt av detta möte. Vi som bor i Stockholm har ju inte ens reda på någon. Och det är väl icke ens troligt att ärkebiskop Söderblom själv skulle kunna ge något svar på frågan. Ja, det var verkligen så att inga egentliga bestämmelser gjordes vid det ekumeniska mötet i Stockholm. På så sätt hade Axel B. Svensson rätt. Men det var inte heller mötets syfte. Att något så banbrytande överhuvudtaget kunde ske, att protestantiska och ortodoxa kyrkoledare från hela världen kom samman, det berodde på att det redan i inbjudan till mötet hade gjorts klart att det inte hade någon bindande auktoritet. Den enda auktoritet som mötet sades ha var andlig. I och med det ekumeniska mötet i Stockholm etablerades också verkligen en ny anda som sen undan för undan resulterade i nya ekumeniska vinningar. Och det här kritiserade den finske ärkebiskopen Gustav Johansson i en artikel som översattes till svenska och som Axel B. lät publicera i Nya Väktaren. Han skriver så här: vi förnimmer alla hur som den bild Bibeln giver av de yttersta tiderna förverkligas omkring oss. Men världskonferensen i Stockholm är en tom drömbild blott. Den förmår ej uppbygga andens tempel. Ty i denna konferens arbetar Kristus troende och Kristus förnekare tillsammans. Och denna världskonferens vill förnya mänsklighetens politiska, ekonomiska och sociala förhållanden, vilka som sådana höra till det gamla som försvinner. Men trossanningarna genom vilka det nya templet uppbygges skjutas helt åt sidan. Slut på citat. Så man kan säga att följden ändå utav det ekumeniska mötet i Stockholm och den anda som där etablerades, det blev att dogmatik och trossanningar har ansetts mindre betydelsefulla. Och dessutom att det sociala evangeliet, världsförbättrandet, har hamnat i centrum. Precis som den finske ärkebiskopen hade varnat för. Det är som att mötet i Stockholm menade att det finns viktigare saker att syssla med än frågan som man hade behandlat i Nicea år 325. Vem är Jesus? Vad är meningen med hans försoningsdöd? Vad är det för mening med sånt när hela världen håller på att gå under genom den orättvisa fördelningen av resurser, av krig och krigslarm mellan nationer och av motsättningar mellan olika befolkningsgrupper? Vad skulle Jesus svara på en sån fråga? Ja, han skulle hävda exakt motsatsen, vilket han också gör. Han säger ju, vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men förlorar sin själ? Ja, vad skulle det hjälpa människan om hon kunde reda upp alla världens sociala och ekumeniska, jag menar ekonomiska problem, vilket hon på grund av syndafallet aldrig kan. Men om hon skulle det, vad skulle det betyda om hon samtidigt förlorade himmelen och sin själs eviga frälsning? Förutom att Stockholmsmötet etablerade en ny anda, så blev det konkreta resultatet att en arbetskommitté bildades för att ta vara på och förverkliga de idéer och förslag som hade framförts i Stockholm. Och det ledde så småningom fram till att kyrkornas världsråd bildades i Amsterdam 1948. Vad menas nu med det här föredragets första led, Nicea ekumenik? Ja, själva ordet ekumenik kommer ju från grekiskans oikomenikos, som betyder världsvid. Konciliet i Nicea kallas det första världsvida kyrkomötet, eftersom man ju bjöd in biskopar från hela världen, som man då kände den. Men det var, inom parentes sagt, en stark övervikt på de östliga biskoparna. Jag tror det bara var 12 av flera hundra närvarande biskopar som kom från västkyrkan. Men förutom den geografiska aspekten av termen ekumenik så finns där också då en strävan att samlas kring sanningen. Att lösa de teologiska stridsfrågorna. Och i synnerhet då den kristologiska frågan som man gjorde i Nicea så att kyrkan kunde enas. Och en sån strävan är ju riktig. Det är begärtansvärt. Så med termen ekumenik menar vi alltså att olika kyrkosamfund närmar sig varandra. Men frågan är ju då, hur sker detta närmande? På vilken grund ska man enas? För kyrkofäderna i Nicea så var det en självklarhet att det var Bibelns sanning, de profetiska och apostoliska skrifternas vittnesbörd som man skulle samlas kring. Den heliga skrift låg ständigt öppen som rättesnöre under konciliets diskussioner. Så därför kan vi kalla Nicea ekumenik för biblisk ekumenik. Och vi ska efter kafferasten sen få höra Seth Erlandsson föreläsa om vilken Bibelns bekännelse till Kristus är. Så biblisk ekumenik är att söka enhet på den enda sanna grunden som är Guds ord. Och då handlar det om den yttre enhet som vi kallar kyrkogemenskap. För det finns redan en inre, fullkomlig, andlig enhet mellan alla Guds barn. Vilka kyrkosamfund de än tillhör. Den enhet mellan Jesu lärjungar genom alla tider som frälsaren talar om i Johannes evangeliets 17 kapitel när han ber till sin himmelske fader att de alla ska bli ett. Den är redan ett faktum. Jesu bön var ju en stark och mäktig bön som genast gick i uppfyllelse. Alla kristna är redan ett genom den helige andes inneboende. De regeras alla av den gudomliga kärleken. De är alla medborgare i ett och samma rike. De är lemmar i samma kropp och så vidare. Så Jesu bön i Johannes 17 kapitel kan inte förverkligas nu 2000 år efteråt genom ekumenisternas verksamhet eller organisatoriska sammanslagningar av samfund. Det är att komma för sent och att med mänskliga åtgärder åstadkomma det som är den helige andes inre osynliga verk. Men med det sagt så är det ändå önskvärt att den inre enhet som redan finns också tar sig yttre kyrkoorganisatoriska uttryck. Men det är bara möjligt i de sammanhang där ingen förnekelse av uppenbarade bibliska sanningar förekommer. Bara med de kyrkor och församlingar där man bekänner Guds ord rent och klart kan en yttre gemenskap ingås. Och då kommer också den inre enheten till uttryck i någonting yttre som faktiskt också världen kan se. Hur ligger jag till tidsmässigt? Börjar min tid rinna ut? 4 minuter. Då vill jag säga någonting också om obiblisk ekumenism som ju finns i den kryptiska rubriken till det här föredraget. Stockholms ekumenism. Vad menas med det? Ja, David Hedegård, jag nämnde hans bok här tidigare, Ekumenismen och Bibeln. Han menar ju med ekumenism någonting negativt. Och i Hedegårds anda menar jag med detta ord, det falska och obibliska enhetssträvande som sker genom kyrkornas världsråd och andra organisationer på internationell, nationell och regional nivå. I sådana sammanhang bortser man från läroskillnader och saknar den kärlek till sanningen som borde känneteckna den kristna kyrkan. Det hela har urartat till en utav alla dessa ismer. Det farliga med ismer är ju att de lätt absolutifieras och blir ett mål i sig. Och i ekumenismens fall så har den kyrkliga enheten blivit det högsta goda. Och så spelar det mindre roll om inte troheten mot Herren och hans ord är för handen. Helt kort vill jag också säga hur ekumenismen har fått genomslag i relationerna till den romersk-katolska kyrkan. När påven Johannes den 23 kallade till andra Vatikankonciliet, det första kyrkomöte som hade hållits sedan 1869-1870, det här var på 1960-talet alltså, då var slagordet aggiornamento, italienska för uppdatering. Kyrkan ville öppna sig för det moderna samhället. Man införde gudstjänster på folkspråken istället för som tidigare på latin. Men för vårt vidkommande här så var det också så att ekumenismen lyftes fram som någonting viktigt. Kommer ni ihåg Söderbloms ord från avskedspredikan i Uppsala? Johannes och Paulus var samlade, men Petrus dröjde ännu på steget. Nu, sedan 1960-talet, så har också Petrus klivit fram. Och man har inrättat sekretariatet för kristen enhet och så vidare och så vidare. Och det värsta som har hänt, enligt min mening, det var 1999. När den katolska kyrkan tillsammans med med Lutherska världsförbundet, där liberala lutherska kyrkor ingår, till exempel Svenska kyrkan, undertecknade den gemensamma deklarationen om rättfärdiggörelsen. Man menar att nu är vi överens. 1500-talets stridsfråga, den är överspelad nu. Men i verkligheten så består dessa skillnader. För i den romersk-katolska kyrkan så sker frälsningen genom att Gud ingjuter nådekrafter i människan som hon ska samverka med och göra förtjänstfulla gärningar, få vinna det eviga livet. Men som vi vet så är Bibelns och den lutherska kyrkans lära att Kristus redan har gjort alla gärningar för oss. Och vi tar emot denna frälsning genom tron alena, på grund av Kristi verk alena. Jag får sätta punkt där och det finns mer att prata om. Men det tar vi nu under diskussionen då.